Låt oss nu öppna Bibeln igen och bläddra till Efesierbrevet kapitel 2. Efesierbrevet kapitel 2. Predikan, jag kommer bara att studsa mot texten här idag för att jag tycker att det är en sån viktig poäng som finns här. Så den kommer att finnas i vers 5 och 6. Men jag läser vers 1 till 10 i Efesierbrevet 2. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av några gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så lyder Herrens ord. I den förra predikan, vänner, så tittade vi på vers 4 och 5. Och vi såg hur vi har gjorts levande tillsammans med Kristus. Och vi hade redan sett hur Efesierbrevets andra kapitel börjar med att slå fast att vi alla tidigare var döda i våra överträdelser och synder. Att vi var helt upptagna av våra egna begär. Att vi var helt upptagna av att vara våra egna herrar, våra egna frälsare. Precis som alla andra i hela världen. Vi var alla lika, vi var alla döda. Och sen såg vi hur allting vänder i vers 4. Vi såg att det står att men Gud, och då kommer kontrasten, Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Det är fantastiskt goda nyheter, och vi började titta på det i förra predikan. Och i den förra predikan så ursäktade jag mig lite, och jag sa att nu kommer jag att säga någonting som ni redan vet, men låt oss liksom titta på skönheten i det här. Men efter att ha haft samtal med ganska många av er om predikan så insåg jag att det jag talade om, alltså läran om vår förening med Kristus, här hade vi ändå stött på någonting som inte var så känt trots allt. I alla fall inte på det sätt som vi pratade om det då. Alla hade nog hört om det förut, men inte på det sättet liksom. Och det här är stort. Det är extremt viktigt att ha en klar bild om vår förening med Kristus. Det är den kristnes liksom livsluft. Det är det vi lever på. Och därför passar det så bra att texten som vi har framför oss egentligen inte säger någonting nytt, utan fortsätter precis samma tanke som vi slutade med förra gången. Så jag bara fortsätter i den tanken. Och jag tänkte därför lägga upp den här predikan lite annorlunda än jag brukar. Innan vi kommer till texten så vill jag först försöka teckna en bakgrund med vad som händer med vårt kristna liv om den här läran saknas, vår förening med Kristus. Och sen ska vi komma till texten. Och vi ska återvända till Martin Luther som jag pratade lite grann om förra predikan. Och i princip hela den här predikan kommer att bestå av historiska exempel. På antingen slaveriet som det innebär att leva utan föreningen med Kristus. Eller friheten och rikedomen och glädjen det innebär att ha Kristus. Så jag har delat upp det här i tre punkter. Den första punkten kallar jag för tomhetens evangelium. Den andra för upptäckten. Och i den tredje så kommer jag egentligen bara säga samma sak en gång till. Men jag ska försöka rikta in det lite mer på vilka uttryck det här kan få i våra liv här och nu. Och jag måste varna er redan nu. Det kommer att bli, även om jag inte kommer att säga någonting nytt den här predikan heller, så kommer det bli en ovanligt lång predikan. Så om en timme ungefär kanske vi landar skeppet här. Så. Nu ska jag ställa en kuggfråga till er. Jag lurar er. Här får ni en definition av evangeliet. Vi är alla syndare, men Gud är helig. Gud ger sin nåd så att vi kan bli heliga. När vi syndar, när vi, om vi ska uttrycka det drastiskt, när vi lider skeppsbrott i vår själ, om vi verkligen omvänder oss, så förlåter han oss. Tycker du om det? Jag har ju redan sagt att jag lurar er. Det låter ganska standard, inte sant? Ganska standard. Det kanske är någonting som skaver här, men ganska så. Och tyvärr måste jag säga att det låter ganska standard. Det är för att jag har precis beskrivit det evangelium som predikades av den romerska kyrkan och som fortfarande predikas av den romerska kyrkan under medeltiden och än idag. Som är själva motsatsen till evangeliet. Vad är då problemet med det här så kallade evangeliet? Det finns ingen förening med Kristus. Då är det inget evangelium. Man tänkte så här då och tänker än idag. Man kan bara komma inför Gud om man är helig. Problemet är att ingen av oss har kraften. Ingen har det umf. Att liksom nå upp till den här nivån. Att göra sig själv tillräckligt hel inför Gud. Så Gud ger oss sin nåd. Och i det här sammanhanget så ser man nåden snarare som någon sorts andlig liksom, adrenalinspruta. Det hjälper dig. Det ger dig kraft att göra massa heliga saker. Det hjälper dig att gå ut och göra gott. Och när nåden liksom pulserar genom systemet så gör du goda saker, Gud ler och du får komma in i himlen. Bra jobbat. Och nu vänner, är det inte så att vi som kallar oss kristna också alldeles för lätt hänfaller till det här? Men vad är problemet egentligen? För det finns enorma problem. Dels är det här inte ett evangelium som handlar om en relation till Jesus Kristus. Nåden är bara en sorts adrenalinspruta som hjälper dig att göra dig själv mer helig så att du kan få liksom, vinna frälsningen. Det finns ingen relation här. Den kristna tron blir som ett system för din frälsning. Och Jesus Kristus blir liksom en kugge i maskineriet som får det här att fungera. Vänner, var på er vakt när ni hör den kristna tron presenteras som ett system. Och vad är mer fel på det här evangeliet? Det blir en gärningslära. För visst är det så att Gud ger oss kraften liksom att klara det här. Men det handlar fortfarande om att jag ska klara att göra någonting för att nå upp till Guds helighetsnivå. Om det här, vänner, är evangeliet, vad får det för verkan? Vi kan titta i historien. Jag kan säga hur det var under medeltidens Europa. Folk undrade, har jag verkligen fått en tillräcklig injektion av nåd i min arm? Har jag gjort tillräckligt i kraft av nåden för att kunna tillfredsställa Gud? Är jag tillräckligt god? Har jag gått på tillräckligt många gudstjänster? Om någon påstod att han eller hon hade en så kallad frälsningsvisshet, alltså en säkerhet på att jag vet att jag kommer att få komma till himlen, så kallades det för förmätenhetens synd. För det är bara de fullkomliga som kommer till himlen. Och om du säger att du vet att du kommer till himlen, så säger du att du vet att du är fullkomlig. Vilket innebär att du begår förmätenhetens synd, vilket innebär att du bevisar att du inte alls är fullkomlig. Ingen vet om man får komma till himlen. Så ditt enda hopp är att få spendera några miljoner år i skärselden. Om du får komma dit. Det sades vara liksom himlens väntrum. Det finns ingenting av det i Bibeln. Det togs in för att stötta upp det här skruvade evangeliet. Och det är en totalt annorlunda konstruktion än det vi hittar i Bibeln. Men skärselden är liksom den plats där dina återstående skavanker liksom bränns bort. Och du renas så att du kan leva upp till Guds nivå. Okej. Om det här är evangeliet, hur kommer det att få dig att känna inför döden, till exempel? Om du har varit god, riktigt god, Guds liksom bästa pojke, då kanske du får 25 000 år i plåga och rena bort det som återstår. Om någon är på väg att döda dig, eller om du inte har varit god, då är det läge att börja prata om miljoner år. Miljoner år i eld. Det är ditt hopp. Om du tänker att du blir attackerad och någon är på väg att döda dig, och du står inför döden helt plötsligt, inser, vad tänker du då? Nej. Nej. Låt mig få ett år till så att jag kan göra bättre. Inte sant? Man blir skräckslagen inför döden. Och det var alla i Europa skräckslagna. Det fanns inte ett uns av det som Paulus ger uttryck för i Filipperbrevet. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Man ser hur Paulus liksom slits. Det är underbart att leva, jag får predika evangeliet. Men det är underbart att dö, för då får jag vara med Herren. Det finns inget av det, inte ett spår av det. Och det här evangeliet gjorde inte bara människor skräckslagna. Det gjorde dem extremt vidskepliga. Alltså om jag beskrev vad de vanligt folk sysslade med, så skulle du tro att jag skämtade. Men här kommer ett exempel på vad en av de minst religiösa gjorde. Kejsaren Maximilian den första. Han dog 1519. Han visste att han inte hade varit Guds bästa pojke. Han visste det. Han dog fridfullt och glatt, med ett glas portvin vid sidan och ett leende på sitt ansikte. Och så hade han gett order att när han hade dött, vänta tills jag har dött, det var viktigt. När jag har dött så skulle de piska hans kropp. Och de skulle flå av honom håret. Och de skulle sparka in hans tänder. Så att när han framställs inför Gud så skulle han verka vara ångerfull. Det här är en av de minst religiösa. Var hittar vi de mest religiösa? Jo, vi hittar dem i klostren. Munkarna. Det allra säkraste sättet att få komma till himlen, att bli frälst, var ju att bli munk. Man skulle gå i kloster. Och där hade man en värld av regler. Det fanns en regler för hur man skulle gå, regler för hur man skulle prata. Det fanns regler för hur man skulle titta på sin överordnade. Om man tittade på sin överordnade på fel sätt, så fanns det botgöring för det. Man skulle gå på gudstjänst hela tiden. Klockan 3 på natten ställer du klockan på gudstjänst. Klockan 6 på morgonen gudstjänst. Klockan 9 på morgonen gudstjänst. Klockan 12 gudstjänst. Och så fortsätter det. Och när man inte gick på gudstjänst, eller när man inte satt och bekände sina synder, så fanns det lite extra grejer man kunde göra som väckte, liksom, ansågs väcka Guds välvilja. En favoritsak bland munkarna var att låta sig själv frysa i vinterkylan. Man låg på sitt stengolv och höll på att dö av köld helt enkelt. Och tänkte att det här kommer Gud att tycka är bra. Eller också så valde man att ta på sig obekväma underkläder. Man kunde lägga liksom brännässlor i kalsongerna. Alltså jag skojar inte här. Det här är vad som händer. Det här är naturlig följd av det evangelium som de förkunnade. Och vad får det för verkningar? Jo, här har vi en munk som pratar. Han säger så här. Trots att jag levde som en klanderfri munk kände jag mig som en syndare inför Gud. Jag hade extremt besvärat samvete. Jag kunde inte tro att han var tillfreds med all min botgöring. Jag älskade inte, nej, jag hatade den rättfärdige Gud som straffar syndare. Och i hemlighet, om inte blasfemiskt, som är mycket klagan, var jag arg på Gud. Och det här är intressant, tycker jag i alla fall. När du tror att du måste förtjäna Guds frälsning. När du tror att du måste liksom vinna Guds välbehag med all din nit. Så kommer det i slutändan få dig att hata Gud. Det är för att den Gud som du försöker tillfredsställa är inte en Gud som har vunnit ditt hjärta. Den Gud som kräver att du förtjänar hans frälsning är ett omättligt monster som törstar efter mer och mer av dig. Så du gör all din religion, inte för att du älskar honom, utan för att köpa dig själv fri från honom. Och du gör det för att förhoppningsvis undvika helvete och kanske få komma in till himlen. Men låt oss verkligen hoppas att när du kommer till himlen så är han inte där. För han är en otrevlig domare. Han kanske ger mig himlen om jag har varit snäll. Men jag älskar honom inte. Så jag pratar om medeltiden här. Och vi ser att det gick till sin extrema. Det blev liksom extremer. Men det här är i högsta grad någonting som pågår också i våran tid. Och jag tänker att när vi tänker på de här sakerna så måste det ringa en del varningsklockor hos oss. När vi ser någonting som kallar sig kristet men som inte liksom väcker vår kärlek till honom. Som inte är värt att älska. All så kallad kristenhet som inte väcker vår kärlek har någonstans fel på sitt evangelium. Det blir ett falskt evangelium som lägger ansvaret på dig snarare än att ära Gud för vad han har gjort. Som med andra ord, om någon säger sig tro på Kristus men inte älskar honom, så vill jag argumentera för här att det är föreningen med Kristus som saknas. Det vi ska titta på här. Det blir ett sorts tomhetens evangelium. Ett svart hål som bara slukar mer och mer av dig tills du går under. Men titta här nu då, vad Paulus skriver. Vers 5. Mitt i här. Han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Eller med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Vers 6. Han har uppväckt oss med honom, med Kristus. Och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. Hela den här texten som jag nyss har läst för dig, den är uppbyggd kring tre verb. Alla står i förfluten tid. Det är någonting som har hänt. Det är någonting som har gjorts med oss av Gud. Vi har för det första levande gjorts. Det är vers 5. Gjorts levande står här, va? Gjort oss levande. Det är ett enda verb. Levande gjorts. Och för det andra, vi har uppväckts. Vers 6 där. Han har uppväckt oss. Och sen kommer det tredje verbet. Satt oss. Vi är liksom insatta. Men de här tre verben. På varje litet verb så står det först ett litet prefix i grekiskan. Nämligen det grekiska ordet syn. Och det är ett ord som vi har lånat in i svenskan och som också finns på engelskan. Det betyder tillsammans. Och vi har det när vi pratar om synergi till exempel. När vi ser att olika saker samverkar så får det en effekt som är större än de enskilda delarna. Synergi, tillsammansverkan. Vi talar om synkronisering. När saker händer i samma tidpunkt. Synkronisering. Så i vår text står det ordagrant att vi har tillsammans levande gjorts. Att vi har tillsammans uppväckts. Och vi har tillsammans insats med Kristus. Och i den apostoliska trosbekännelsen som vi läste alldeles nyss så säger vi att vi tror på Jesus Kristus som uppstod från de döda på tredje dagen, som steg upp till himlen och som sitter på Guds högra sida. Och alla de här tre är viktiga saker som varje sak säger någonting viktigt om vem Jesus är. Men i vår text här så säger alltså Paulus att det inte bara Jesus som har gjort det här. Det här är inte bara kännetecknande för Jesus. Utan genom tron tycks Paulus mena att vi är förenade med Kristus. Så att det som är sant om honom också är sant om oss. Att när Jesus dog så dog vi. Och när Jesus uppstod så uppstod vi. Och när Jesus sitter vid Guds högra sida, hör och häpna vänner, så sitter vi vid Guds högra sida. Att Jesu berättelse på något förunderligt sätt blir vår berättelse. Att Jesu välsignelser blir våra välsignelser. Det här är ofattbart stort. Det får konsekvenser som inte går att beskriva. Det förändrar allt. I min förra predikan så berättade jag lite kort om Martin Luther. Och hur han gick till väga när han för första gången skulle beskriva det här evangeliet som han liksom hade hittat i Romarbrevet när han läste Bibeln. Och han förklarade det för världen för första gången i en liten skrift som heter Om den kristnes frihet. Man kan hitta den på engelska gratis online. The Freedom of the Christian. Och här beskriver Luther hur det går till när vi får del av Guds rättfärdighet. Och den centrala versen som han gick till var inte Romarbrevet. Han gick till Höga visan. Som är en berättelse om ett äktenskap. Och han råkade gå till, nu gjorde ju han det här nästan 500 år innan jag föddes. Men han råkade gå till en av mina favoritverser i hela Bibeln. Bra val. Han gick till Höga visan 2:16. Där kvinnan säger: min älskade är min. Och jag är hans. Och utifrån det här argumenterade Luther att den nåd som Gud ger oss inte är på något sätt som den romerska kyrkan lär oss. Att Gud liksom sitter i himlen och liksom häller ut lite nåd här och där för att hjälpa fattiga syndare att hjälpa sig själva. Nej, säger Luther. Guds nåd är mer som ett äktenskap. Så berättade han en berättelse om ett äktenskap mellan en kung och en kvinna med dåligt rykte, en prostituerad. Och han säger om den här kvinnan att den här kvinnan kan inte. Det spelar ingen roll hur mycket gott hon gör. Det spelar ingen roll om hon slutar gå på gatan, om hon hjälper gamla tanter, om hon gör goda gärningar hela sitt liv. Hon kan inte göra sig själv till drottning. Hon blir drottning först när han säger: jag tar dig att bli min. Och vad som händer då i vigselgudstjänsten är att hon säger: allt vad jag är ger jag till dig. Och allt vad jag har delar jag med dig. Och vad har hon, denna kvinna med dåligt rykte? Hon har skam. Hon har vanheder. Hon har skulder. Hon har drogberoenden. Och hon kastar alla sina problem på honom och delar dem med honom. Och han säger till henne, kungen säger till henne, allt vad jag är delar jag med dig. Och allt vad jag har delar jag med dig. Och i den stunden blir den prostituerade kvinnan med dåligt rykte drottning. Hon pratar inte som en drottning. Hon beter sig inte som en drottning. Hon vet inte hur man för sig i de fina hallarna. Men hon är en drottning. Hon är drottningen. Luther sa, så här är det att bli en kristen. Den kristne är en person som säger som kvinnan med dåligt rykte. Allt vad jag är ger jag till dig. Och allt vad jag har, min synd, min förbannelse, min dom, min död, ta det du, Jesus. Och han tar allt. Och han svarar, allt vad jag är, enfödde son i evighet, klanderfri, full av rättfärdighet, full av faderns oändliga kärlek och glädje, allt vad jag är ger jag till dig. Allt vad jag har delar jag med dig. Så den prostituerade har en dubbel identitet. Och här har vi Luthers lära om att vi är samtidigt syndare och rättfärdiga. Hon är fortfarande horaktig i sitt sätt att leva. Det går inte att skaka av sig hur lätt som helst. Men hon är drottning. Så kristna, vi som är kristna är syndare. Och vi förändras långsamt till att likna vår make. Men vi är fortfarande syndare. Och på samma sätt så har vi både synd, den syndig, liksom syndfullheten och Jesu Kristi egen status som son. Som Guds älskare. Så kan syndaren, om jag får citera Luther, han säger så här. Nu kan syndaren med full visshet visa sina synder inför döden och helvetet och säga, om jag har syndat har ändå inte Kristus som jag tror på syndat. Allt hans är mitt och allt mitt är hans. Och så säger han på ett annat ställe. När djävulen kastar fram våra synder framför oss och deklarerar att vi förtjänar döden och helvetet, så kan vi säga så här. Jag medger att jag förtjänar död och helvete. Än sen? Betyder det att jag ska dömas till evig fördömelse? På intet sätt. För jag vet en som har lidit och gottgjort åt mina vägnar. Hans namn är Jesus Kristus, Guds son. Och där han är kommer också jag att vara. Det är goda nyheter, vänner. Där han är kommer också jag att vara. Och härifrån har vi språket om det saliga bytet. Det är ett sorts äktenskapsbyte. Allt hans är mitt och allt mitt är hans. Så för den som är Kristus, eller förlåt, den som är kristen, är Kristus vårt nya liv. Vårt gamla jag dog med honom på korset. En av mina, oj nu gör jag en utsvävning i den här jättelånga predikan. En av mina allra finaste stunder när vi bodde i USA var när vi sjöng It Is Well. En sång som är svår att översätta till svenska. Jag har försökt. Men i, jag tror den sista versen så sjunger man om min synd. Och så får man liksom komma till ett crescendo i sången där man nästan står och vrålar att min synd är spikad på korset. Och jag bär den inte mer. Prisa Herren, för det är väl med min själ. vår synd korsfästes med Kristus. Och vårt nya jag uppstod med Kristus. Vi fick ett nytt liv. Han är min rättfärdighet. En ny identitet, en ny skapelse. Vi är dolda i honom, säger ju Bibeln. Vi är fortfarande syndare, men vi är iklädda Kristus. En generation efter Luther så kom en fransman upp på scenen. Han heter Jean Covin. Covin kanske man säger. Jean Calvin. Och han försökte illustrera det så här. Han säger att när kristna kommer inför Gud så är det på ett liknande sätt som när Jakob kom inför sin fader Isak. Minns du berättelsen? Jakob och Esau, två söner. De var tvillingar, men Esau kom först. Så han var den som skulle få den förstföddes välsignelse. Esau, han var en karakar, en man. Han var rödhårig som Matt. Och han hade mycket hår, mer än Matt. Och han gillade att vara ute och döda djur. Han levde i skogen. Och hans pappa tyckte, det där är min pojk. Det är en riktig man. Och hans yngre bror, Jakob, han var mer mammas pojke. Han gillade att vara i köket. Han hade inget hår alls. Men Jakob ville få den förstföddes välsignelse. Som han egentligen inte hade rätt till. Så vad gjorde han? Calvin berättar så här. Eftersom Jakob i sig själv inte förtjänade den förstföddes rätt, dolde han sig i sin broders kläder och bar sin broders rock som avgav sin broders odör. Grejen var att Esau var ute och dödade djur och antagligen fångade han upp lukten ifrån djuren och säkert blandade sig med hans egen smuts. Och hans far kände lukten. Ah, det är min pojk. Så ska min pojk lukta. Och det var så hans far kände igen honom. Han hade ju dåliga ögon. Och så fortsätter Calvin. Jakob inställde sig hos sin fader så att han till sin egen fördel kunde mottaga välsignelsen medan han utgav sig för att vara en annan. Och ni minns vad mer han skulle göra. Han skulle sätta getskinn på sina händer. Så håriga var hans brors händer att han kunde komma undan med getskinn. Matt ligger efter här. Och så säger Calvin, på liknande sätt får vi gömma oss under vår förstfödde. Vi får gömma oss under vår förstfödde broders ljuva renhet. Så att vi kan förklaras rättfärdiga inför Gud. Sannoliken är det så. För att kunna stå inför Guds ansikte till frälsning måste vi avge Kristi ljuva doft. Och våra synder måste döljas och begravas i hans fullkomlighet. Vi får ikläda oss Kristus. Vi får ikläda oss Kristus. Kommer du ihåg den här iklädningen, den första bilden vi får av frälsningen i Bibeln? Jona predikade om det för inte så länge sedan. Adam och Eva hade precis syndat. De var i behov av frälsning. Så vad försöker de göra? Jo, de försöker att klä sig i fikonlöv. En utmaning till dig. Gå ut naken och försök att göra kläder av fikonlöv. Du kommer inte att känna dig särskilt klädd. Om vi försöker att klä oss själva inför Gud så kommer vi inte att lyckas särskilt bra. Så vad gör Gud? Inget djur har dött än. Det har ännu inte funnits någon död. Så han dödar det första djuret. Och Herren förser dem med kläder från detta första dödade djur. Och så läser vi Jesaja 61:10. Ni behöver inte bläddra dit. Jesaja 61:10. Jag gläder mig stort i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. För han har klätt mig i frälsningens klädnad. Och svept mig i rättfärdighetens mantel. Så är det att vara en kristen. När vi tittar på oss själva. Och vad vi själva lyckas åstadkomma så ser vi våra misslyckanden. Det blir liksom en löjlig dräkt av fikonlöv. Fikonlöv, det är patetiskt. Men vi får iklä oss Kristus. Så allt vårt hopp, all vår förtröstan, all vår säkerhet, trygghet ligger utanför oss själva varje dag. Oavsett vad vi känner, oavsett vad vi lyckas åstadkomma. Vår visshet är oberoende av allt det här som vi lyckas åstadkomma. För vår visshet finns i Kristus. Och Kristus kläder oss. Nästa exempel. John Bunyan. Orkar ni? Det har bara gått en halvtimme än så länge. Lite drygt. John Bunyan var en tinker under 1600-talet. En kittelflickare, står det i mitt uppslagsverk. Han var en sån som lagade stora kopparkittlar, ofta med tenn. Det här kittelflickare, det var stora gubbar, får man förmoda. John Bunyan gick omkring i städernas arbetarkvarter och han gick från by till by och han hade sina kastruller på sig. Sina kittlar hade han på sig. Och dessutom hade han ett verktygsbälte med slägghammare och andra grejer, järn och annat. Och dessutom gick han och bar på ett städ som vägde kanske 30 kilo. Man kan tänka sig att det var en stor man som bar på mycket vikt hela tiden när han vandrade. Och när han förstod det här med den kristnes förening med Kristus, med kristnes förening med Kristus, så berättar Bunyan om hur det var. Dels tog han med lite av det i boken Kristens resa, där huvudpersonen kristen kommer till korsets fot. Och Bunyan beskriver att det är som en stor börda som liksom faller av hans rygg. Bunyan visste allt om att bära tunga bördor. Det var som om allt, kastruller och kittlar och verktyg och järn och släggor och ett städ bara föll bort från hans rygg. Och han skriver så här i sin självbiografi. I min ungdom brukade jag vara full av förtvivlan när jag tänkte på himmel och helvete. Jag trodde att det var för sent för mig att tänka på himlen eftersom Kristus inte skulle förlåta mig. Men han försökte göra bättre. Och när han försökte göra bättre så skriver han: min inre frid kunde komma och gå kanske 20 gånger varje dag. Tröst nu, oro sen. Kanske vet du hur det är. Du har haft en bra stund med bibelläsning och bön. Gud älskar mig. Det går bra. Eller också ber du inte. Gud älskar mig inte. Jag vet inte om du känner igen det. Bunyan fortsätter. Men en dag när jag gick genom ett fält präntades denna mening fast på min själ. Din rättfärdighet är i himlen. Och med min själs öga såg jag Jesus Kristus vid Guds högra sida. Där, sa jag nu, där är min rättfärdighet. Så att var jag än var och vad jag än gjorde kunde Gud inte säga om mig: John Bunyan saknar rättfärdighet. För min rättfärdighet var precis inför honom. Och jag såg också att min rättfärdighet inte kunde göras bättre genom mitt hjärtas goda karaktär. Inte heller kunde göras sämre genom mitt hjärtas dåliga karaktär. För min rättfärdighet var Jesus Kristus själv. Han är densamme igår, idag och för evigt. Nu sannerligen föll bojorna från mina fötter. Jag löstes från mina lidanden. Också mina frestelser flydde. Nu kunde jag gå hem och glädjas över Guds nåd och kärlek. Och ni ska höra vad som hände med Bunyan. Han blev så uppfylld av detta budskap att han var tvungen att gå ut och predika det. Och det här var ett budskap som tusentals människor samlades för att höra. Han fick inte predika i kyrkorna. Så han var tvungen att predika utomhus. Så han hittade liksom goda akustiska platser där tusentals samlades Människor kunde gå i 10 timmar för de visste att Bunyan kommer att finnas där. Jag vill höra vad Bunyan har att säga. På den tiden så regerade kung Charles II, Charles II, och han sa en gång till vicekanslern, det som vi idag skulle kallas för rektorn för Oxford University. Han sa så här: har du hört den där analfabetiska kittelflickaren pladdra? Och vicekanslern, en man som heter John Owen, han svarade: ers majestät, om jag hade den där kittelflickarens förmåga att predika skulle jag gladligen ge upp all min lärdom. Och vänner, John Bunyan var ingen strålande retoriker. Han var ingen George Whitefield. Han var inte en man som gjorde fantastiska tal som var starka i sig själva. John Bunyan predikade ett budskap som var fantastiskt. Som var fantastiskt. Han visade en Gud som delar med sig allt till oss. Han visade en Gud som sänder sin son i vårt ställe. Som ger oss sin rättfärdighet gratis. Så iklädda Kristus kan vi stå inför Fadern med full visshet. Med full visshet. Inte i oss själva utan i Kristus. Och det här budskapet vänder upp och ner på hela England. Och samma budskap kan vända upp och ner på Sverige idag. Känns det som att det börjar gå in? Har jag repeterat mig själv tillräckligt många gånger nu? Jag säger ju bara samma sak om och om igen hela tiden. Men vänner, det är fantastiskt. Och jag står inte och berömmer min egen predikan. Det är inte det handlar om. Det här, vänner, det här är fantastiskt. Det här är vad livet har. Bättre budskap kommer du aldrig att höra. Så vi har talat om Martin Luther, om Charles Calvin och vi har talat om John Bunyan. De fick sina liv förvandlade och med dem så kom världen att skaka. Men vi då? Vilken skillnad kan föreningen med Kristus göra i våra liv? Låt oss gå till Romarbrevet 8. Vi kan börja med att titta på vad Guds barn är fria ifrån. I Romarbrevet 8 och 12. Det är på sidan 1679 i de lånade biblarna. Paulus säger så här: vi har alltså skyldigheter, bröder. Men inte mot vår kötsliga natur. Så att vi ska leva efter köttet. Vad menar han med köttet här? Ibland så kan vi nog tänka att köttet är vår tendens att göra elaka saker. Så när Paulus säger att vi inte ska leva efter köttet så menar han att vi ska sluta göra elaka saker. Och det finns kanske någonting i det, men köttet är mycket, mycket djupare än så. Ni minns berättelsen med Abraham. Han var lovad en son. Och han fick vänta och vänta och vänta. Så vad gjorde han? Han löste det. På egen hand. Han gick till en annan kvinna. Och skaffade en son. En son efter kött. Han producerade en utomäktenskaplig son. Ismael var en son efter köttet. En produkt av Abrahams egna ansträngningar. Så köttet innebär vår tendens att göra elaka saker, absolut. Men det är också vår liksom instinktiva försök att frälsa oss själva. Att klara oss själva, att arbeta oss till Guds välbehag. Att försöka klara oss utan Gud och producera Guds välsignelse. Det är köttet. Och så fortsätter vi vers 13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. barnaskapets ande. Så titta på kontrasten. Du kan leva efter köttet. Och det innebär att du lever efter slaveriets ande. Driven av tomhet. Tomhet av skuld, av girighet, av en längtan att bevisa din egen förmåga. Rättfärdiga dig själv. Eller också kan du leva efter Guds ande. Barnaskapets ande. Och innan vi kommer till barnaskapets ande så vill jag ta en sista illustration. Om vad den här slaveriets ande är. För den är överallt. Den finns i våra liv. Överallt. Vi faller ständigt tillbaka på den här slaveriets ande. Och denna slaveriets ande är en parasit. Den parasiterar på vår kärlek, på vår glädje, på vår frid, på hela vårt liv. Så slaveriets ande, nu har vi liksom bevisföremål A. Mina damer och herrar, jag ger er Dr. Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson, han var en av Englands stora litterära giganter. Han föddes 1709 och bland annat skrev han ett lexikon, ett uppslagsverk som under mer än ett sekel kom att forma det engelska språket. Det här uppslagsverket kallas för One of the greatest single achievements of scholarship. Liksom. En av de största insatserna i forskning någonsin. Det är ganska stor. Han var ett geni. Han var briljant. Och han var en förslavad, stackars människa. Ett praktexempel på en kristen enligt köttet. Han skrev en bok som heter Prayers and Meditations. Alltså böner och meditationer. Han skrev den här boken under större delen av sitt liv. Han skrev ner sina böner och då får vi inblick i hur hans andliga liv fungerade. Jag tänkte att jag skulle läsa några av dem för er. 18 september 1738. 29 år gammal alltså. O Herre, gör det möjligt för mig genom din nåd att gottgöra tiden som jag spenderat i lättja, fåfänga ondska så att jag kan ledas till ett nytt liv i tron på dig, i fruktan och kärlek och så, när jag förnyas, äntligen kan vinna det eviga livet. 19 år senare, 48 år gammal. 1757. Allsmäktige Gud. Gör det möjligt för mig att från detta ögonblick ändra mitt liv så att jag inte må förlora de eviga tingen. 2 år senare, 1759. Gör det möjligt för mig att skaka av mig sysslolöshet och lättja. 2 år senare. Jag har beslutat tills jag är rädd att besluta igen. Ändå, med hopp till Gud, vill jag orubbligt besluta att leva ett nytt liv. 3 år senare, 54 år gammal. Jag har inte reformerats. Jag har levt fullständigt meningslöst. Mer sensuellt i mina tankar. Med större begär till vin och kött. Gör det möjligt för mig, o Herre, att ändra mitt liv. Från denna stund avser jag undvika sysslolöshet. Stiga upp tidigt och läsa skriften. Några månader senare. Jag har nu ägnat 55 år åt att besluta mig. O Gud, gör det möjligt för mig att besluta rätt och hålla mina beslut. Jag beslutar mig för att stiga upp tidigt, inte senare än 6 om jag kan. 1 år senare, 1765. Jag avser att stiga upp klockan 8. För även om jag då inte stiger upp tidigt så kommer det att vara mycket tidigare än jag nu stiger upp. För jag ligger ofta till klockan 2. 10 år senare, 66 år gammal, 1775. När jag ser tillbaka på alla beslut om förbättringar som jag år efter år fattat och brutit. Varför försöker jag besluta igen? Jag försöker eftersom reformation är nödvändig. Jag försöker i hopp om Guds hjälp. Det är inte tragiskt. Men visst är det också så att vi känner igen det här. Inte sant? Jag känner igen det. Det är ett liv efter köttet. ett liv i köttsliga begär och sen köttsliga försök att göra sig själv till en ny människa. Det handlar om hans egen förmåga. Med böner till Gud, att Gud ska ge honom kraft att förnya sitt liv. Och man kan höra det här, och man kan höra det ännu mer tydligt på andra ställen, att den här mannen gick igenom sitt liv fullständigt nedtyngd av skuld. Han var tom. Han liksom dukade under av bördan. Så han försökte hantera sin skuld genom att göra sig själv bättre. Men vänner, så är det inte med Guds barn. Så är det inte med oss som är kristna. Vi faller tillbaka att tänka så hela tiden. Men det är inte det liv vi är kallade till. Det är inte, alltså Guds barn drivs inte av skuld. Det fungerar inte på oss. Eller ska inte fungera på oss. Vi kan titta på Kristus och tänka, all min skuld har suddats ut genom hans blod. Han dog för att befria mig från det. Romarbrevet 8:15. Ni har inte, hör det här, ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi Abba, far. Guds barn har fått ta emot sonens ande. Det här som Paulus beskriver här, det är den nya födseln. Vi är födda i köttet, men genom anden har vi blivit födda på nytt igen. Vi har fått nytt liv med en ny livspuls. Och anden låter oss dela sonens puls. Alltså en gång brydde jag mig inte om Gud. Gud var inte attraktiv för mig alls. Men anden väckte mig. Och mer upptäcker jag att jag älskar samma sak som sonen. Jag brydde mig inte om Gud en gång. Men nu när anden öppnat mina ögon får jag se mer och mer vem Gud verkligen är. Och jag får mer och mer ropa, Abba, Fader. Jag hade så fel om vem du är. Jag trodde inte att du var god eller underbar. Men nu ser jag att det inte finns något vackrare. Inget skönare, godare. Det finns ingen mer generös eller mäktig. För anden har väckt mig att dela sonens liv och smak. Liksom. Jag har pratat tidigare om hur anden är verksam i oss. Men jag vill säga det igen här. Håll ut, vänner. Det här är viktigt. En nyckel att förstå den ande som vi får, denna barnaskapets ande, det är att det är sonens ande, Jesu Kristi ande. Vi ser det här i Romarbrevet 8:15. Den ande som sonen, som ger sonen kraft, kommer att välsigna oss på samma sätt. Ni vet, vad gör anden för sonen? Anden gör faderns kärlek känd för sonen. Det är hans första uppdrag. Vi ser det när Jesus döps i Jordanfloden. Jesus sänks ner i vattnet. Och när han kommer upp så får vi se anden sänkas ner från himlen. Och Jesus får höra de här underbara orden. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Den helige ande gör tjänst för den infödde sonen. Förklarar, förkunnar för honom om faderns kärlek. Samma sak ser vi i Lukas 10. Full av glädje, i den helige ande står det, ropar Jesus, jag prisar dig fader. Anden gör faderns kärlek känd för sonen. Och sonen älskar tillbaka. Så är det för Guds son. Han agerar aldrig av skuld. Han agerar aldrig för att han behöver någonting. Eller för att han försöker vinna liksom faderns acceptans. Varför agerar sonen? Varför gör han det han gör? Varför gör han någonting? Han kommer och han lever och han dör. Bara för att Så mycket kärlek har östs över honom så att han överflödar. Han gör det utifrån en fullhet. Han kan inte låta bli att älska fadern tillbaka. Och hans kärlek spiller över till världen. Så är det för Guds son. Och så är det för Guds söner. För vi får samma status som honom. Han delar allt med oss. Romarbrevet 5:5. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den helige ande som han har gett oss. Så på samma sätt, vänner, som fadern alltid har älskat sonen. Och gett honom allting. Så har han också gjort oss till medarvingar. Så att allt hans blir vårt. Precis som sonen agerar ur en fullhet. Så agerar den kristne ur en fullhet. Kärlek och glädje. Det är så vi har befriats att leva. Vi försöker inte få grejer av Gud. För vi har blivit givna allt. Guds söner. Och ni minns varför jag säger söner. Vi pratade om det förra predikan. Jag vill inte vara liksom könsinkluderande här. Därför att Guds söner syftar till en specifik son. Vi män får leva med att kallas Kristi brud. Okej? Vi får klara det. Ni kvinnor får leva med att kallas för Guds son. Guds söner. Om vi inte känner oss fulla, vänner, så får vi gå tillbaka till källan och liksom värma oss av Guds löften. Vi går tillbaka och låter anden betjäna oss med de löften som finns i Guds ord. Och vi påminner oss, ja, Gud älskar mig med samma kärlek som han älskar sin enfödde son. Ja. Döden har förlorat sin udd över mig. Ja, jag har tvättats ren. Och när vi hör det om och om igen så börjar också detta Abba-rop liksom att stiga inom oss. Och så går vi fyllda av hans glädje. Om du känner till denna villkorslösa, maximala kärlek från fadern till dig, så kommer du att ha ett ljus inom dig som är varje man och kvinnas hopp. Att vara älskad på det sättet är vad vi alla längtar efter. Det är glädjens. När alla andra i världen känner sig tomma, som svarta hål som behöver fyllas, så lever du ett liv av Guds fullhet och du kommer att skina som ett ljus i mörkret. Och du kommer att vandra enligt sonens ande. Så låt anden göra tjänst för dig när du ser det här underbara evangeliet, så du kan ropa Abba och du kommer att skina i den här mörka världen. Låt oss be tillsammans. Fader, vi har talat om saker som är så stora och så höga. Och utan dig kan vi ingenting göra. Och vi får än en gång kasta oss på dig, Fader, och be att den helige ande leder oss. Så att vi kan se rikedomen och verkligheten av det som jag har försökt att tala om. Jag ber för var och en av mina vänner här inne. Var och en. Den som har levt med dig under många år. Och den som precis har upptäckt någonting om vem du är. Jag ber att vi skulle få präntas in detta underbara budskap att vår rättfärdighet är evigt, ständigt inför dig i himlen. För vår rättfärdighet är Jesus Kristus, din enfödde son. Låt din ande göra sitt upprättande och upplysande och livsförnyande verk i oss alla. I Jesu Kristi namn. Amen.